klassikern. Maria Edström om Klaus Manns roman Mephisto från 1936.
Ausgerechnet mir muss das passieren, ausgerechnet mir, wie fürchterlich.
Det här är den tyske skådespelaren Gustav Gründgens som 1932 sjunger en populär kuplett. Gründgens, som såväl under som efter Tredje riket var en uppburen skådespelare i Tyskland, ansågs vara förebilden till Henrik Höfgen i Klaus Manns roman Mephisto. Roman om en karriär som man skrev i landsflykt i Amsterdam 1936 och som blev en succé och gavs ut på 12 språk. I Tyskland däremot kom boken efter allmän feghet och otaliga juridiska turer med anklagelser om förtal först ut 1980.
Mein Gott, was ist mit mir geschehen?
I Mephisto är det teaterns värld som speglar de politiska förvecklingarna. Här ska Dora Martin, den uppburna skådespelerskan, komma till den lilla Hamburger Künstlerteater, vars chef beklagar att det numera bara är operetter som drar publik. Nazistiska element bland scenarbetarna understryker Martins judiska börd, medan teaterns stjärna, Höfgen, avundsjuk påpekar att namnet Henrik Höfgen snart kommer vara på allas läppar.
Kann ich nicht mal hier im Haus durchsetzen, dass mein Name richtig geschrieben wird. Ich heiße nicht Henrik, sondern Hendrik. Hendrik Höfgen. Den Namen wird man sich merken müssen.
Så vem skulle väl våga påstå att han lever ett tomt och aningslöst liv från den ena dagen till den andra? Han kan ju rent av bevisa sitt intensiva engagemang i tidens stora frågor och problem. Med all rätt skådar Henrik, behagligt medveten om sin oklanderligt revolutionära inställning, med ett visst förakt på den sortens obeslutsamma figurer som till exempel Barbara. Barbara, som lever ett bekvämt och egoistiskt liv i Geheimerådets villa eller på generalskans gods, helt upptagen av sina egna små intellektuella lekar och bekymmer.
Ja, danke schön, meine Damen. Also dann bis morgen.
Gründgens var också en kort tid gift med Klaus Manns syster Erika, och Höfgen har i boken ett kort och misslyckat äktenskap med Barbara av kulturell och bildad överklass. Höfgen föraktar hennes privilegierade humanism samtidigt som hans egna insatser för den revolutionära teatern ständigt får maka på sig när karriären så kräver. Mephisto har lockat teatern och filmen som Istvan Sabos filmatiseringar med Klaus Maria Brandauer från 1981. Vi hörde också ljud från uppsättningarna på Uppsala och Stockholms stadsteater. Och legendarisk blev Arjan Norskins föreställning 1979, vars utgångspunkt var Klaus Manns förbittrade brev till den tyske förläggare som 1949 inte vågade ge ut boken. Några veckor därpå tog Mann sitt liv. Liv och dikt tycks flyta samman i Mephisto, men man hävdade envist att Höfgen är en symbolisk typ. Typen för en äregirig anpassling. En man liksom utan kärna som bara blir till på scenen i sin roll, men som privat är blygsam, som han säger när han får engagemang i Berlin, bara behöver ett par rena skjortor och lite eau de cologne.
Jag är ziemlich bescheiden. Das einzige was ich jeden Tag brauche ist ein frisches Hemd und ein bisschen eau de cologne.
Med en dansares behag glider Henrik Mephisto över scenen i en tätt åtsittande dräkt av svart siden. Och med lekfull exakthet som förvirrar och förför kommer Mephistopheles försåtliga visheter och dialektiska skämt ur hans blodröda, ständigt leende mun. Förvisso kan ingen tvivla på att denne skurilt elegante gycklare kan förvandla sig till en pudel, trollar fram vin ur bordets trä och färdas genom luften på en utbredd mantel om han får lust att göra det. Denne Mephisto kan man ju tro om exakt vad som helst.
Wer bist du denn?
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Vem är du, säg, frågar Faust, studenten som säljer sin själ till djävulen i Goethes tyska nationaldrama. En del av den kraft vars lott är alltid vilja ont och alltid verka gott, svarar Mephistopheles, och symboliken i Höfgens paradroll är svår att misstolka. Höfgen själv, med sitt som man beskriver det asiga leende och sin förmåga till ständiga förvandlingar, gör att han även efter det nazistiska maktövertagandet ser till att ha ett fortsatt professionellt liv. I stort sett alla han känt och arbetat med, så även Barbara, emigrerar redan 1933. Själv går Höfgen ensam och språklös i ett blåsigt Paris och gläds bara åt den plötsliga insikten att han ju faktiskt inte är jude, utan en blond renländare. Inte ens riksdagsbranden avskräcker honom från att komma tillbaka till Berlin.
Höfgen lyckades inte helt dölja för sig själv att den fasa han kände inför denna vidriga mordbrand faktiskt i någon mån blandades med en annan känsla. Ett slags välbehag som gränsade till vällust. Här hade alltså dessa äventyrare med sin förskämda fantasi vågat genomföra ett så fräckt och lätt genomskådat bedrägeri att det kunde lyckas bara därigenom att det i själva Tyskland inte längre fanns någon som vågade höja sin röst mot dem. Samtidigt som resten av världen mer intresserad av att få vara i freden, av att hävda någon slags moral i Europas politiska liv, tydligen helst undvek att blandas i detta kriminella nya rikes kusliga inre angelägenheter. Så starkt det onda är, tänkte Höfgen med en vördnadsfull rysning. Uppenbart är ju att det ostraffat kan företa sig precis vad som helst.
Och tillbaka kommer han till ett Berlin fyllt av evenemang, invigningar och bjudningar. Med ivrigt stöd av ministerpresidentens skådespelande väninna har Höfgen blivit teaterchef och bor nu omgift i en vacker villa i Grünewald. Visserligen försvinner hans gamle kommunistiska kamrat spårlöst efter att Höfgen redan en gång lyckats rädda honom ur koncentrationslägret. Och ironiskt nog har hans gamle nazistiska motståndare från tiden i Hamburg också försvunnit. Men Berlin dansar och ler.
Ett härligt och glänsande år för skådespelare Höfgen åtminstone. Den saken är i varje fall säker. Ett år som började i oro och otrygghet, men slutade i nästan oblandad lycka. Så den smidige Henrik kan börja sitt 1934 full av tillförsikt och i bästa stämning. Han vilar trygg i de mäktigas välvilja, kan lugnt förlita sig på ministerpresidentens gunst, vet att den store mannen håller sin breda skyddande hand över honom. Den store betraktar Höfgen Mefistofeles som ett slags hovnarr och briljant, intelligent skälm, som en lustig leksak.
Marietta, ich freue mich ja so, dass ihr kommt. Danke. Hallo, das ist wirklich schön von euch, Herr General. Schön, dass Sie auch gekommen sind.
Da kann mir einer sagen, was er will. Für mich gibt's auf der Welt nichts Schöneres als den Grunewald.
Henrik!
I Sabos film jagas Höfgen ut på en stor arena av sin tvetydige beskyddare ministerpresidenten som skrålar om hur detta tusenårsrike ska manifesteras. Redan 1935 tyckte Manns vän Hermann Kesten att man skulle skriva en bok om tiden, teatern och staden Berlin, inspirerad av den nationalsocialistiska regeringens komediartade natur. En komedi som blev en tragedi, och Henrik Höfgens slutreplik förebådar förnekelsen av ansvar, insikt och skuld. Vad vill ni mig? Jag är bara en vanlig skådespelare.
Vad vill ni från mig? Vad vill ni? Jag är bara en schauspelare.
Vill vi den kan? Vad vill vi den? Mein Gott, was ist mit uns geschehen?